Henrik Rydberg heter jag, ordförande i föreningen Ölands Järnväg. Även banansvarig för bandelen nere som vi har på Tångårds stationsområde. Föreningen Ölands Järnväg bildades hösten 2015. Det var en då 25-årig kille, sommarölänning från Bålsta, som drog igång det här med föreningen. Vi träffades hemma hos honom i hans sommarstuga i Byxelkrok och snackade igenom om vi skulle kunna bilda en förening. Och senare hade vi ett möte på Stadsmuseet här i Borgholm.
Ja, jag heter då Fredrik Andersson och är sekreterare i föreningen. Ja, föreningen bildas ju då på Borgholm Stadsmuseum då 2015. Vi drog igång det här och på Stadsmuseet finns det ju också gamla minnen kvar från järnvägstiden. Sen har ju vi fortsatt då och samla ihop material, form av bilder och föremål och allt som har samband med Ölands järnväg. Vi hade sedan ett möte i Kalmar faktiskt på andra sidan bron där vi då bildade en interimstyrelse för den här föreningen. Sen körde vi vidare, vi startade upp en hemsida och lockade under resans gång till oss fler och fler medlemmar här. Sedan har vi varit ute hos hembygdsföreningarna och pratat om det här med järnväg och det har varit väldigt uppskattat och även från vår sida då, många som har minnen från järnvägen och kan berätta till oss då hur det var en gång i tiden. Spåren revs ju upp ganska snabbt efter nedläggningen den 30 september 1961 och det fanns inte så himla mycket kvar sen. 1962 dock så kom det faktiskt tillbaka ett ånglok då. Den här sexan som den kallas då. Ett Motalalok som var byggt 1920. Man kom och rullade ner mot Borgholms station och allt var frid och fröjd. Man skulle ställa upp det här loket då ihop med några vagnar. Saken var ju den bara att loket stod åt fel håll. Och vad gjorde man då? Det var inte så lätt att vända ett lok. Dessutom hade man rivit upp vändskivan vid lokstallarna i Borgholm. Så där kunde man inte göra någon vändning. Man fick helt enkelt backa tillbaka till Färjestaden med loket. Där fanns en vändskiva kvar. Och sedan vända loket och backa tillbaka till Borgholm. Nu stod det åt rätt håll och man kan backa upp det mot vagnarna då på Borgholms bangård. Ja, i augusti sen 1962 då hade man invigning med pompa och ståt och hembygdsförbundet då hade gjort i ordning det här tågsättet tillsammans med några gamla järnvägare här i stan. Tyvärr så var det utsatt för väldigt mycket skadegörelse där det stod under 60- och 70-talet. Hembygdsförbundet kostade på mycket pengar under årens lopp där men det blev ofta sönderslaget och sönderslagna glasrutor och så. 1979 fick tåget göra en liten resa upp till gamla lokstallarna då som fanns kvar där. Var det motormuseum och där ställde man in det och renoverade upp det ytterligare en gång. Och nu trodde ju alla att det hade fått sin plats på Öland då. Men det fick stå där i 10 år fram till 1989. Då upphörde den här depositionen från SJ. Och hembygdsförbundet fick lämna det ifrån sig. Man hade heller inte råd att förvara det i de lokalerna då. Det kostade mycket pengar och det var tvungen att vara avfuktning och så i lokalerna där. Så att loket och personvagnen och vattenvagnen hamnade då i Västervik. Tjustbygdens järnvägsförening fick deposition då på de här vagnarna och det här loket. Härom året fick man möjlighet att köpa loss det då från staten. Det var ju den bästa lösningen i alla fall just då att det hamnade hos en museijärnvägsförening och det är vi väldigt glada för här i våran förening idag att det trots allt tog som hand. Och i Västervik har man hållit på att renovera. Man har gjort i ordning vattenvagnen jättefin och även Personvagnen blev klar här om året. Vi i föreningen gjorde en resa här om året upp till Västervik och fått åka i den här personvagnen, vilket var mycket uppskattat. Ångloket håller man på att renovera. Det är lite mera jobb med det än vad det är med vagnarna. Med ångpanna och dylikt som ska provtryckas och göras i ordning. Tuber som ska bytas. Men man har kommit en bra bit på väg nu med ångpannan och man har som mål att få det färdigt när loket fyller 100 år då, 2020. När ditt tåg kommer över bron och ner mot stan, jag kan vara din slutstation, din hemkomst. Jag kan stå här och vänta. När ditt tåg kommer, när du stannar på min perrong, kliv av här, låt mig bära din packning, din resa, min väntan har varit lång. Allt för lång. När ditt tåg kommer, när det långsamt saktar in, ska jag tysta stadens röster så att du hör den stilla vind som bär ditt namn, som säger din station. När ditt tåg kommer över bron och mot stan, jag kan vara din slutstation, din hemkomst. Jag står här och väntar. Den dag.
Vi i föreningen har tittat på olika bandelar på den här 153 kilometer långa banan som fanns här på Öland från Böda till Ortenby. Den lämpligaste sträckan som vi har funnit är mellan Segersta och Tongård, en sträcka på 4 kilometer. Mitt ute på Alvaret, direkt ingen bebyggelse i närheten som skulle kunna störas av en museijärnväg. Vi har även tittat på andra bandelar. I sommaren då 2016 var vi även och promenerade mellan Skogsby och Lensta mitt in i Mittlandskogen och skulle se om detta skulle vara ett alternativ. Vi har även varit på norra Öland och tittat lite här med en... Vi hade ett litet möte här, Fredrik och jag, med en från Borgholms kommun. Skulle se hur det inte såg ut i norra kommunen också. Men här i norra kommunen är ju bönderna tagit över mycket av banan. De har ju alltså fått sin mark tillbaka när järnvägen lades ner. På södra Öland så ifrån Skärlöv och nästan ända ner till Ortenby då. Ortenby station ligger ju som sagt var i Näsby då. Ägs idag av Mörbylånga kommun.
Man kan ju säga att det finns... en sträcka här i Borgholms kommun som skulle kunna vara aktuell, som vi har tittat lite på. Så att vi får väl se vad det kan bli av det nu.
Den sträckan är ju då mellan Räpplinge och Borgholm. Och en väldigt fin sträcka med utsikt över staden uppifrån Klinten. Det skulle vara en riktig attraktion för turister och ölänningar. Det är en sträcka i så fall på 2 kilometer och man får väl börja då med 1 kilometer i taget kanske. Med tramtrasiner skulle väl vara någonting. Det skulle väl locka att vi har varit på Öland och cyklat trasin. Det har ju inte hänt då sedan 61 att man fick göra det. Det som ligger varmast om hjärtat just nu är att kunna få hem 2 av de 7 Ölandsvagnarna man har uppe på museijärnvägen uppe i Uppsala. Att kunna ta hem dem och renovera upp dem här. Och varav den ena kunde man ställa upp på vårt spår nere i Tongård. Och den andra kunde man ju ställa här i den norra kommunen på ett spår. Det var väl rätt så fina symboler för den öländska järnvägen.
Mm. Vi har ju även en lokomotor på gång från Öland som har rullat här som vi också kan få möjlighet att få hit. Så att vi får se vad som händer. Och när det gäller stationshusen så finns ju de flesta kvar faktiskt, vilket vi tycker är riktigt roligt. Stationshusen såldes ju ut då till privatpersoner efter nedläggningen och de har bevarats, de flesta, ganska bra. Så att det är ju bra sevärdheter också och en påminnelse om järnvägen som varit på ön.
Det fanns ju ett 40-tal stationer. Jag vet att vi var på ett föreläsning inom Bresätra hembygdsförening. Där var det en som satt och räknade på när vi reste körde vårt bilspel från Böda till Ortenby. Han kom upp över 40, vet jag i alla fall att han gjorde.
Mm. Mm. Och sen var det ju så att på de här stationerna när det begav sig så var ju på 22 av stationerna så var det kvinnlig personal, kvinnlig stinsa som skötte om stationen där. Så det var många kvinnor anställda också vid järnvägen.
Det var ju tack vare att det byggdes ett sockerbruk i Mörbylånga egentligen som järnvägen kom till. Det var ju för de här bettransporterna. Och sen så inlands bilismen eller trafiken, biltrafiken kom igång. Det reste ju många med järnvägen. Stora tid eller störst trafik var det väl på 40-talet?
Mm. Det var det ju. Mm. Sen började ju järnvägen sakta men säkert konkurrera ut sig själv till en viss del. För man öppnade egna busslinjer också. Man hade egna bussar. Slutet på 20-talet, början på 30-talet så hade man ju flera busslinjer då i järnvägens regi. Och sen så kom ju sakta men säkert bilismen och fler hade råd att skaffa bil. Och persontrafiken blev ju då lidande väldigt mycket på grund av det. Man trodde ju väldigt mycket på det här med godstransporter och man ville frakta virke uppifrån Böda skogarna och ner till söderut, Borgholm och söderut också för den delen. Men det här med virkestransporterna, det höll man hårt på och man blev ju lite utkonkurrerad där utav hamnarna då. Det byggdes hamnar och skutskepparna var ju rädda om sina frakter så att och de hade mycket att säga till om. Så att mycket transporterades sjövägen, vilket man inte hade räknat med riktigt. På 30-talet så började man med det här med rälsbussar då. De första kom till ön. De var Hilding Karlsson-bussar som var målade röda då. Gotland och Öland hade samma färg på sina rälsbussar. De var röda. Sen på SJ-tiden så målades de om och blev gula. Rälsbussarna inskaffade man ju då för att få lite bättre snurr på det här med persontrafiken då. Man öppnade till och med fler hållplatser så att det skulle bli tätare mellan stationer och hållplatser och på så sätt försöka locka till sig flera resenärer. Och man lyckades väl till en viss del också med det här med persontrafiken och få upp volymen, men järnvägen brottades under hela sin tid med ekonomiska svårigheter. Då. När SJ tog över 1947 då, så var det ändå en välskött järnväg de tog över. Man hade nya fina ånglok och bra, relativt bra standard på järnvägen och på banan.
Hilding Karlsson-rälsbussarna då tillverkades uppe i Umeå. Totalt här på Öland fanns det 5 stycken. Bussarna hade en Scania Vabis-motor. 48 sittplatser i tredje klass var det i de här bussar. Maxhastigheten var 70 km. Då, som ni har hört i del 1 av Ölandsbladets poddradio om den öländska järnvägen. Bro, han är medlem i våran förening, vilket vi tycker är väldigt kul. Vi har fått höra mycket historia om den öländska järnvägen tack vare honom.
Oftast jag har varit ute och tittat eller diskuterat eller berättat om järnvägen, så har jag fått frågan: vad hade ni för utbildning och löner och lite annat sånt där. Och utbildning, det var väl i stort sett folkskola de flesta. Det fanns väl någon som hade folkhögskola och någon realexamen och underofficerskola. Men annars så var de flesta hade väl folkskola, skulle jag tänka mig. Och gången sen, det var ju, man började antingen som vid Ölands järnväg, det heter ju trafikelev, och vid SJ heter det stationskarlsaspirant, och det var början. Och sen blev man efter 2 år som aspirant, så blev man EO stationskarl, och efter ytterligare 3 år så blev man ordinarie stationskarl. Och min första lön som stationskarlsaspirant, det var 367 kronor i månaden. Och stationskarl, jag tror att det var någonting på 530 kronor. Det var 1952. Kanske något mer. Och sedan när det gällde utbildningen så hade man ju kurser. Man började med stationskarl. Karlsaspirantkurs och sedan så var det ju kontoristkurs, eller senare hette det järnvägsexpeditörskurs. Och då skulle man kunna det egna distriktets alla stationer. Man fick räkna upp banorna. Nässjö, Nyarp, Gissebäck, Stensjön, Rödjenäs, Ekenässjön, Vetlanda, Bäcksida, Snäleholm, Österkorsberga, Milletorp, Åseda och så vidare. Och men sen när man läste, för det gjorde jag 1957, läste jag JXP-kurs, och då skulle man ju kunna lite mer järnvägsgeografi. Då skulle man börja med att åkte från Kalmar och kom till Nybro, och därifrån skulle man åka då upp emot Nässjö eller emot Alvesta eller Emmaboda. Och då fick man berätta det, alltså vid varje sånt. Sen kom du till Emmaboda, då kunde du åka till Karlskrona och till Växjö. Och Växjö, där fanns ju flera banor då åt olika håll där. Och ja, det fortsatte ju så hela Sverige. Och det var ju först så fick man göra en förprövning då och skriva ner allt sånt där. Och jag tror att det var 40 stationer, men jag missade en. Men den finns fortfarande kvar i huvudet. Det var Malung. Det ligger mellan Vansbro och Särna. Det glömmer jag aldrig senare. Sen, ja, oftast får jag frågan också vad man gjorde för någonting på stationerna. Och de flesta stationer var ju mycket post. Allt skulle ju skötas eller genom posten på den tiden. Man betalade in skatt och den 15:e var det pensioner. Och den 20:e då var det barnbidrag, fast det var bara var tredje månad, det var en gång i kvartalet ifrån början. Och den 25:e så var det bönderna som fick sina mjölkpengar. Allt sånt där sköttes ju genom posten. Och jag var ju inte så gammal, men jag kommer ihåg, jag var på ett ställe, jag var på fler ställen i och för sig och betalade ut pensioner, men då kom de tanterna i sina finaste kappa och skulle hämta ut pensionen. Och det var ju inte men 75-85 kronor sådär. Och så hade de sparbanksboken med sig, väl inslagen i ett papper, så att den var så fin. Och då skulle man sätta in 10 kronor på den. Det kunde vara bra att ha en gång. Ja. Och som det skulle räcka så stod de och neg för mig också. Ja, det tyckte jag ju var förskräckligt. Det äldre damen stod och neg för en pojkväsk. Ja. Ska vi börja i Ottenby så kan jag berätta också vilka tjänster som fanns på de olika stationerna. I Ottenby var kontorist och postbiträde. Och det var Einar Johansson hette han som var, han kallas för Stinsen. De flesta människor visste ju inte vad en stins var, men han var ju ingen stins. Och det var, fanns ju inte, men på tre stationer på Öland, och det var Mörbylånga, Färjestaden och Borgholm. De första två åren så fanns det en i Kastelsa också, men det försvann sen för han flyttade ner till Mörbylånga. Och Stins är ju en förkortning på stationsinspektor, och det var ju de stora stationerna som hade sådana tjänster, och inte så var ju stationsförståndare och ingenting annat. Sen ifrån Ottenby så åker vi till Eketorp, det var ju platsvakt, kvinnliga oftast, de flesta stationer var ju kvinnliga platsvakter, och det var Eketorp och i Gräsgård och Tongård fanns en dam som hette Lilly Björkman, hon var där i många många år. I Segersta var det Gustav Gustafsson, han hade varit barnarbetare men övertog stationen när hans hustru inte orkade med det längre. I Själöv var en kvinnlig platsvakt också. Så åkte vi över till Kastlösa. Det är ungefär 9 kilometer. Efter 5 kilometer så ligger ett ställe där fanns en barnvaktstuga som inte fick vara kvar. Men 3-4 år, för jag tror inte att de fick någon som ville vara där uppe. Det bodde ju mitt uppe allvaret. Det var 5 kilometer till Själv och 4 till Kastlösa. Det fanns ingenting annat, ingen bebyggelse, inga människor. Men idag är det ju ett ett utflyktsmål på vår sommar och höst, och med massor av människor, välordnat med grillplatser och till och med cykelpump. Och det var ju byggnaden då, barnmarkstugan, det flyttas ner till Kastlösa efter 3 eller 4 år. Men kamrén vid Ölands järnväg, han hade det som det skulle vara som ett straff för, om det var någon som inte skötte så riktigt. Vi hade en liten man i Mörbylånga som heter Grönberg. Han var väl lite uppkäftig ibland. Och vid något tillfälle så hade han väl kommit ihop sig med kamrén, så då blev han uppkallad en trappa upp. Ledningen satt ju en trappa upp i stationshuset. Och då så säger kamrén till honom att om inte Grönberg gör som jag säger, då får Grönberg flytta till Penåsa. Det skulle liksom vara ett straff. Så när han kommer ner så säger han, åh, den där lilla gubben, sa han, sista dagen jag är så ska jag gå upp och sparka honom i baken. Men det blev inget utav det, för jag tjänstgjorde i Mörbylånga 1951 när han blev pensionär. Och då var kamrer nere, för han var ju pensionär tidigare, var nere och sa att nu ska Grönberg gå i pension, och de famnade om varandra. Så det var, allt det där med Penåsa, det var glömt. Ifrån Penåsa kommer vi till Kastlösa. Och Kastlösa var ju en ganska stor station. Det var nummer 4 i ordningen på Södra Ölands järnvägs tid. Och det var en kontorist och ett postbiträde. I Kastlösa fanns det en liten farbror som hade fått restskatt. Jag tror han hade fått 5 eller 6 kronor. Då gick han omkring på samhället och samlade ihop 1-öringar och 2-öringar. För att hon skulle ju ha, som skulle ta emot pengarna då på stationen. Han betalade ju in det då på posten där på järnvägsstationen. Hon skulle ju ha straff för det, för att han skulle betala. Så han samlade ihop alla de där och så gick han och kastade upp dem i luckan. Alltså 5-6 kronor bara i 1-öringar och 2-öringar. Men hon räknade ju allihopa och tog emot dem. Det vilket hon inte hade behövt att göra, för att det skulle ju vara uppsorterat i 2 enkronorspåsar. Nästa ställe, det var Bring, som låg i Bredinge. Passstationen heter Bring. Ifrån början hette den Stora Dalby, men efter några år så ändrade de till Bring. Där fanns inte post, utan det var bara järnvägen. Och sen ner till Mörbylånga då. Där var vi ju 4 och 5 man. En stationsmästare på SJs tid. Han var stins på ÖJ, men SJ ändrade ju alla de här befattningarna, så de som var kontorister blev trafikbiträden och stinsarna, de blev ju stationsmästare och så vidare. Och det var stins och en kontorist och en stationskarl och någon extra utöver det, någon elev eller någonting sådant. Nästa ställe var Resmo. Det var platsvakt, kvinnlig platsvakt i Vickleby. Under ÖJ-tiden tror jag inte att det var tågklarering där, men det blev det så småningom på SJs tid. Särskilt på höstarna när det var betkampanjen. Det var ju långa tåg som kom och hade väl både möte och förbegångar där i Vickleby. Karleby var uppehåll. Och nästa ställe var Eriksöre. Jag tror inte att det fanns post där heller. Och sen kom vi till Lundtorp. Det var ju en skenbargård. Så att ifrån Lundtorp och var 2 kilometer ner till Färjestaden, där gick tågen på samma spår. Antingen de kom från Borgholm eller från Mörbylånga så gick de på samma spår ner. Det var en växel alltså som reglerade det. Färjestaden var stationsmästare och kontorist och stationskarl var 5-6 stycken skulle jag tänka mig att det var, för de hade ju omlastning och mycket sådant där nere. En annan transport som man också hade på järnvägen, det var ju ifrån apoteket i Mörbylånga skickade man ut lådor, det var plåtlådor på den tiden med medicin, så att hade du ett recept och behövde medicin, så ett skriftligt recept, så gick du och lämnade det. Och med första tåget ner till Mörbylånga på morgon. Och sen kunde du hämta det sen när sista tåget kom ifrån Mörbylånga på kvällen. Och det fanns på de flesta ställen. Jaha, ifrån Färjestaden så åker vi norrut och då hamnar vi först i, ja, passerar Lundtorps arrangerbargård och kommer till Skogsby. Som också var bevakad station, alltså tågklarering. Axel Pettersson skötte det de senaste 10 åren. Och ifrån Skogsby till Gårdby. Det var också kontorist, trafikbiträde. Och vidare till Norra Möckleby. Det var kvinnlig platsvakt i Norra Möckleby. Vidare till Runsten. Det var manlig bevakning, tågklarering. Långlöt var kvinnlig platsvakt. Och sen hamnade vi i Gärdslösa. Det var trafikbiträde och de hade postbiträde under betkampanjen och när det var mycket annat att göra på höstarna. Då kan jag berätta en historia från Gärdslösa. Det var 1948 under betkampanjen. Jag kom dit, det var första gången jag var tjänstgjord i Gärdslösa. Så på morgonen, klockan var väl 8, första tåget skulle komma ifrån Borgholm, persontåget då. Och det var massor med folk i väntsalen när jag tittade ut och då säger jag till brevbäraren, för han har också börjat att tjänstgöra, att det var förskräckligt vad folk, vad ska alla de åka idag? Så jag, jo, så det är tisdag idag, så idag kommer Ölandsbladet ut, så det var därför det var väntsalen var full med människor som skulle hämta sitt Ölandsblad. Vidare åker vi till Ölands Lindby. Där var också tågklarering, trafikbiträde. Det var mycket möten och förbigångar i Ölands Lindby. Det var en väldigt lång bang och det var över 200 meter lång. Och så tankar man loken där, för att vattnet i Lindby, det vet vi att det är det bästa vattnet på Öland. Så att därför tankar de loken också. Men då kan jag berätta en historia. Det var under betkampanjen där också, klockan 4:30 på morgon. Så var ett ånglok då och vi hade vattenvagnar och de skulle ju tanka den där i Ölands Lindby. Och det var tydligen vanligt att det gjorde han som var förståndare. Han gick ut och öppnade kranen åt. Men jag gjorde inte det, så att efter en stund så sticker lokföraren ut huvudet genom luckan där och skriker: "Hörru, grabben, du ska inte stå där och sola dig", sa han. "Du ska komma och öppna kranen här, vi ska ha vatten." Och solade gjorde jag väl inte, för att det var ju klockan 4:30 i oktober månad på morgonen och det var inte så mycket sol. Men jag svarade honom att är det så att ni vill ha vatten så får ni gå och öppna kranen själva. Det står ju 2 man och hänger på loket och inte gör någonting annat, så det kan ni göra själva. Och det blev det, men det var fel sagt utav mig. För att jag fick flera telefonsamtal sen att det var trafikplatsförståndaren som skulle öppna kranen åt lokföraren. Jag gjorde aldrig det och de tyckte att i den där pojkskrället där och tjänstgör då, då tankar vi någon annanstans istället, för han öppnade ändå inte kran. Vi åker vidare mot Borgholm och kommer till Räpplinge. Det var kvinnlig platsvakt. Och fortsätter sen ner till Borgholm då. Och där var ju stationsmästare och första kontorist under ÖJs tid, men som han blev ju kontorist sedan. Jag kan berätta också att kontoristerna och likaså stationskararna, de försvann ju i, jag tror det var den 1 juli 1955. Då stationskarar fanns ju massor, och de fick titel trafikbiträde istället. Och kontoristerna blev järnvägsexpeditörer. Och ja, Borgholm, det fanns ju åkande personal. Tågen utgick ju från det, både när det gäller rälsbussförare och lok, och de tågen som drogs ut av lok, godstågen till exempel. Och mycket bussar hade de där också, för det gick ju på västra sidan ifrån Borgholm och ner till Färjestaden över Högström, Glömminge och Algesrum. Och likaså norrut upp till Byxelkrok hade man buss från Borgholm. Kanske inte vid järnvägsbegynnelsen, men efter en tid. Längre norrut var det bara en station som jag var och tjänstgjorde på. För att om jag tidigare nämnt här i mellan Borgholm och Ottenby har jag ju tjänstgjort på de flesta som vikarie då. Och ja, norrut så har vi ju Köpingsvik. Det var kvinnliga platsvakter. Öjkroken var också kvinnligt. Och Stacketorp. Och så småningom så kom vi till Persnäs. Det var kontorist från början som blev trafikbiträde. Och Löttorp, de sista åren i Löttorp var stationsmästare i klass 16. Det var jag och tjänstgjorde 14 dagar 1961. Och slutligen upp i Böda var också trafikbiträde. Det var en man som heter Wikström. En mycket trevlig man. Han var i Gärdslösa när jag var där första gången och tjänstgjorde. Jag var ju inte så gammal då, så att på morgonen när första tåget kom och de blåste väl när jag gav dem avgångssignal. Det var vägbommar också. Och när signalen ljöd och jag vände mig om och tittade upp i, jag såg det var något som rörde sig upp i fönstret och stod han och tittade. Så att det gick riktigt till.
En dag i maj i Norrland satt jag ensam vid station. Satt och väntade på att tåget skulle komma över bron. Jag kände mig rätt ensam, men det var ändå underbart. Det var sommar och hur som helst så kommer tåget snart. Plötsligt fick jag se en man i regnrock sitta tyst där en bit bort. Verkar önska livet kortare fast det stationen. Jag tänkte tar väl nästa tåg, men han lät fara bort från sig, hängde aldrig på. Jag vet vad jag ska göra när tåget går.
De tre största stationerna här på Öland var ju Borgholm, Färjestaden och Mörbylånga. Först då så var det ju banan uppdelad i två bolag. Södra Ölands järnväg från Ortenby till Borgholm och BBJ som står för Borgholm-Böda järnväg. Det var den järnvägen som kom till först, öppnades 1906, sträckan Borgholm-Böda. Och Borgholm till Färjestaden öppnades 1909 och Färjestaden ner till Ortenby öppnades 1910. 1928 då så slog man ju ihop dessa bolag till Ölands järnväg. Tack vare de ekonomiska problem som fanns.
Ja, det var ju en förutsättning för att det skulle få finnas kvar att man gjorde ett gemensamt bolag och staten kunde skriva ner de här låneskulderna då, som de här bägge bolagen hade då. Sen levde man kvar i egen regi då fram till 40-talet och 1947 då. Det hade beslutats att alla privata järnvägsbolag skulle förstatligas i Sverige. Det var ett regeringsbeslut. Och tiden var inne för att staten skulle ta över då. Så fick det bli och sen rullade det på och bilismen tog över mer och mer. Det både när det gäller persontrafiken blev lidande och även godstrafiken. Lastbilarna började också göra sitt intåg på Öland. Så att 1961 då var Ölands järnvägs saga slut så långt. När jag lekte som barn då vid det här musiktåget som fanns här i Borgholm då hade jag svårt att tänka mig att det ens kunde ha funnits en järnväg på lilla Öland faktiskt. Men man har förstått så här i efterhand när man har läst mycket och sett mycket bilder att det var Ölands livsnerv. Allt kretsade ju runt järnvägen. De här byarna som bildades runt järnvägen. Sättra till exempel, Gässlösa station som hade både mejeri och mekanisk verkstad och
klädaffärer och
ja, där fanns ju allt. Ja. Och sen hade man ju då järnvägen då som kommunikationsmedel byarna emellan. Så att det var stort då, har man förstått.
Mm.
Sysselsatte ju väldigt många personer runt järnvägen det här. Det skulle underhållas både lok och vagnar och banan skulle underhållas och det skulle finnas lokpersonal och eldare till ångloken. Det skulle finnas konduktörer, stationspersonal, stinsar, banarbetare, lokputsare. Så att det var mycket folk som sysselsattes där. Det känns ju som att Borgholms kommun trots allt är lite mer engagerad när det gäller såna här grejer som museiverksamhet och inte minst ett tänkbart turistmål då för många. Det finns ju många järnvägsintresserade i landet som gärna åker till Öland också.
Vi har ju även ett bra samarbete med Böda skogsjärnväg uppe i norr. Vi har ju fått vår dressin därifrån och ett par hjulaxlar som vi ska bygga en arbetstralla av. De ser ju det positivt att vi har startat den långa banan också.
Jajamän, så vi tänker inte ge oss förrän hjulen rullar någonstans här på Öland. Så är det bara.
Just get on board. All you need is faith to hear the dealers honking. Don't need no ticket. You just thank the Lord. So people get ready for the train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among those loved the most.
Du har hört del 2 av historien om Ölands järnväg här i Ölandsbladets poddradio. Medverkande i programmet var Henrik Rydberg, Fredrik Andersson och Bror Nilsson. Musiken du hörde var När det tåg kommer med Thomas Andersson Vi, Blacklisted med Nico Case, När tåget går med Miss Li och People Get Ready med Curtis Mayfield och The Impressions. Jag heter Lasse Stenberg. Tack för att du har lyssnat.